Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, hjälp oss att riktigt förstå din kärlek till oss så att vi också börjar älska dig och vill vara hos dig och tjäna dig. Amen. Här har jag med ett litet frö. Det är så litet så ni ser inte. Det är ett solrosfrö som är avskalat. Sånt brukar man ge åt fåglarna, men man kan också plantera det och då blir det en fin blomma som är väldigt, väldigt hög. Det här ska jag återkomma till om en stund. För Jesus talar faktiskt om ett vetekorn och det är nästan lika som det här solrosfröet. Men jag ska säga några ord först om den här dagen, fastlagssöndagen. Fastlag. Det är tre dagar som börjar idag och slutar på tisdag, som är strax före faste tiden. På onsdag är det askonsdag och då börjar den egentliga faste tiden. Fastlagssöndagen är alltså som en uppstart inför faste tiden, fast den är lite före. Fastlagstisdagen känner vi ju till, eller fettisdag. Då brukar man äta fastlagsbullar och då brukar man ibland leka också. Det här härstammar från en del kyrkor där man har karnevaler de här dagarna. Man har glada lekar och allt möjligt sånt innan den här tyngre fastetiden börjar. Fastetiden pågår i 40 dagar. Och har ni läst i Bibeln om hur Jesus blev frestad i öknen så känner ni till det där antalet. Han var 40 dagar i öknen innan han började sin egentliga verksamhet. Då blev han väldigt hungrig. Han åt ingenting under 40 dagar. Det är helt otroligt. Det här var för att han måste bli svag. Han måste bli som en av oss och han måste gå in i det allra, allra tyngsta som människor bär. Han blev också under den tiden frestad av djävulen. Och det heter om honom att han måste frestas i allt som vi. Men ändå var det en skillnad. Han var utan synd. Många kristna brukar också fasta under den här fastetiden. Men då äter man kanske bara lite mindre än annars. Eller väljer bort vissa sorters mat. Det kan vara väldigt nyttigt. I den första kyrkans tid brukade man fasta och be när man stod inför någonting väldigt, väldigt allvarligt. Och det kan vi nog tänka på onsdag också. Det har vi märkt av många, av mycket den här tiden, vad som är på gång. Men nu ska vi tänka på varför Jesus måste gå in i det här lidandet. Han säger i den text som vi hörde från evangeliet: nu är min själ i ångest, vad ska jag säga? Och så frågar han: Ska jag säga så här, far fräls mig ur denna stund? Men han svarar nej. Det är för denna stund jag har kommit. Jesus känner ångest. Han grips av en väldigt, väldigt nöd. Och den här nöden, så den ledde till att han måste gå in i det värsta lidande som människor har kunnat drabbas av. Och versen innan då talar faktiskt just om det här vetekornet. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Kanske ni brukar så påskgräs. Då vet ni att man sätter små, små frön i jorden. Och så kommer det ganska fort upp gröna strån. Så klipper man det och det blir en sån där fin korg. Det här, det är en bild av hur Jesu lidande syftade till. Han skulle inte bara leva på jorden och han samlade mycket människor. Han gjorde mycket gott. Det var många människor som tyckte mycket om honom. För att han gjorde så mycket gott. Han botade sjuka och han undervisade så fint. Men han visste att det inte räckte till. För då skulle han bara ha hjälpt en del människor. De som var närmast honom. Och han ville hjälpa alla människor runt om hela jorden. Också oss. Och för det här måste han göra någonting mera än att bara gå omkring och undervisa. Han måste som vetekornet läggas i jorden och dö. Han måste dö och bli begraven. Varför det? Jo, därför att vi inte är sådana som Gud vill att vi ska vara. Gud tycker inte om att vi är dumma mot våra föräldrar. Han tycker inte om att vi säger fula ord och gycklar med det som är heligt. Han gillar inte att man lever på ett sätt som går emot hans bud. Han vill att vi ska älska hans ord och gå till gudstjänsten. Men ofta har vi inte lust med det. Det känns som om allt annat skulle vara roligare. När vi samlas för att läsa Guds ord eller far till gudstjänsten, så kommer det röster inom oss som säger, varför nu igen? Vad tråkigt. Kan vi inte hoppa över det där? Det här gör att vi... Hoppsa. Får se om jag hittar tillbaks nu. Det här som gör att vi säger dumma saker, att vi är olydiga, att vi gör det som Gud förbjuder och inte vill göra det som Gud vill att vi ska göra, det kallar Gud för synd. Och det sitter djupare i oss än bara i vår tunga, i vår hand och i det vi gör. Det finns inuti oss. Vi hade med oss ända sedan vi föddes. Det här gör att Gud inte gillar oss sådana. Han släpper inte in någon i himlen som är syndig. Men vad ska det då bli av oss? Hur går det med oss när vi dör? Får vi inte komma in i himlen, vart kommer vi då? Bibeln har ett väldigt allvarsamt svar på det här. Och det är ett ord som många inte vill ta i sin mun. För det låter så illa, helvetet. Det är det ställe där djävulen har makten. Det är hans rike. Och djävulen vill ta hand om alla syndare, han vill ha oss dit. I vår text kallar Jesus honom för denna världens furste. Gud vill inte att vi ska hamna i helvetet tillsammans med djävulen och hans onda änglar. Därför måste Jesus gå till Jerusalem och lida och dö på ett kors. Han måste dö och läggas i graven, så som han sätter kornet i mullen på våren, för att det ska börja växa. Men ni vet att när man sätter kornet i mullen, så det försvinner ju inte om det är som det ska vara, en lämplig jordmån och lämplig temperatur. Så då börjar det spira någonting från det där fröet. Och så kommer det rötter. Så skjuter det upp ett ax. Ett vetekorn får kanske flera tiotal nya korn i ett ax. Som man sen skördar. Och så kan man använda det. Som, och mala det till mjöl och baka bröd av det. Så växer det rötter och så det här blir det ett stadigt, en stadig frukt. Jesus, han gav oss också en frukt. Han blev inte kvar i graven. Det gick inte med hans kropp som med människor som dör och som läggs i graven. Han uppstod. Den som läggs i graven brukar bli mull igen. Det låter, det är på något sätt otäckt kanske att det är så. Men det beror på att vår kropp inte kan komma in i himlen. Den som är syndig. Men Jesus, han steg upp ur graven. Han var den första som steg upp ur graven. På samma sätt så ska också vi som är med honom, tror på honom, en gång uppstå för att leva med honom. Då ska det också bli frukt. En riktig grönskande fin frukt. När han uppstod ur graven på påskmorgonen, så då visade han sig för sina lärjungar. Och sen gav han dem senare en uppgift att gå ut i hela världen och predika att han hade uppstått. Det var ju så när han dog, då trodde alla att han hade förlorat, att djävulen hade vunnit. Men i själva verket var det Jesus som vann. Han säger om det här, nu ska denna världens furste kastas ut. När han vann segern, som han faktiskt vann när han tycktes dö, förlora, gå under på korset. Då kastades djävulen ut. Och så sa Jesus därför om det så här. Far, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen: jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där och hörde det sa det var åskan. Andra sa det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: den rösten kom inte för min skull utan för er. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Det här är en sammanfattning av det som Jesus gjorde när han gick till Jerusalem, led under Pontius Pilatus, fruktansvärda hårda saker, när han dog på korset, upphöjdes på trä på korset och sen uppstod igen. Då blev han upphöjd från jorden. Och det förverkligades sen ännu mer när han for upp till himlen. Jesus kunde i förväg säga hur han skulle dö. Han måste dö på ett kors. Då trodde alla det var slut, men då vann han kampen över djävulen. För han blev straffad för våra synder, för att vi skulle befrias från syndens straff och från djävulen, så att han inte längre ska ha makt över oss. Det här var svaret på Jesu bön: far, förhärliga ditt namn. Han blev gjord härlig och stor när det såg ut som om han skulle förlora. Då Gud talade från himlen så trodde människorna att det var en stor åsknall som hördes. Det dundra till. Men Jesus förklarade att det var att Gud ville visa människorna i förväg att det är han som har makten och bestämmer. Det var inte djävulen, fast det såg ut så. Idag börjar vi vända våra blickar mot Jerusalem för att se hur Jesus ska lida och dö istället för oss. Egentligen borde vi ju ha gått in i ett sådant lidande, därför att vi är syndare. Men Jesus gjorde det, trots att han inte var någon syndare. Men vi skulle inte ha kunnat rädda oss från djävulen. Vi skulle bara ha lidit ett straff för vår synd. Men Jesus, han måste ta världens synd på sig, alla våra synder, och lida. Om vi hade gått i döden för vår egen synd, så skulle vi ännu inte ha varit fria från djävulen. Det skulle bara ha varit rättvist att han skulle ha tagit hand om oss. Men när Jesus led och dog var det inte rättvist. En syndfri människa måste lida syndarnas straff. Han hade inte gjort något ont. Han hade aldrig varit olydig mot sina föräldrar. Han hade aldrig sagt ett ont ord. Han ställde alltid upp för att hjälpa, fast han själv borde ha fått vila. Så han borde inte ha behövt lida och dö. Och ändå gjorde han det. Därför kunde han ge oss sin helighet. Det rena och heliga liv som han levde får räknas oss till godo. Och det är som om vi som tror på honom skulle ha levt ett lika heligt liv som han levde. Precis lika heligt och syndfritt som han. Och ändå var Jesus utsatt för samma frestelser som vi. Om en vecka, första söndagen efter fastan, så kommer det att berättas i evangelietexten om hur Jesu lärjunge Petrus försöker hindra honom att gå till Jerusalem. Då börjar han igen säga till sina lärjungar: jag måste gå till Jerusalem och lida och dö. Men han säger också att jag måste uppstå på den tredje dagen. Petrus säger: gå bort. När han sa så här: det här ska aldrig någonsin hända dig, för Gud är med dig. Men då sa Jesus: gå bort, Satan. För han såg att det var djävulen som frestade Petrus, och därmed frestade han Jesus också. Tänk om han skulle slippa det där. Varför skulle jag behöva gå dit och lida så här mycket? Jesus valde att gå in i lidandet, trots att han visste hur svårt det skulle bli. Han valde det istället för att bli ärad och hedrad av människorna. Om vi står inför ett val att få pris för något bra som vi har gjort, eller att bli mobbade och kanske misshandlade, då har vi väl inte svårt att välja. Men Jesus valde att bli mobbad och misshandlad. Och han visste att han måste dö. Han kunde ha valt att fortsätta att bli uppburen av människoskarorna som ville att han skulle bota deras sjuka. Men istället så måste han dö. I Hebreerbrevet står det: Han blev frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Han måste bli frestad och gå igenom allt det onda. Och nu ska vi under fastetiden följa Jesus i hans kamp mot djävulen och hans frestelser. Vi får hjälp av honom när vi själva blir frestade. Vi får se på honom när vi blir ställda i situationer där vi har att välja mellan att själva bli hedrade eller att göra det som är rätt och kanske bli hånade för det. I början av vår text säger Jesus: den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Jesus satte sitt liv sist och han bevarade det till evigt liv, inte bara för sig själv utan också för oss alla. I lilla Bibeln förklarar han så här: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och ännu en fråga ska jag ställa. Om vi ska sätta vårt liv sist i den här världen, vad ska vi då sätta först? Jo, Jesus. Ha alltid honom för ögonen. När du måste välja vad du ska göra, fråga vad Jesus vill. Vad är det bästa sättet att tjäna Gud? Svaret och vägledningen på det här får vi i Bibeln. Det innehåller både berättelsen om hur Jesus älskade oss så att han gav sitt liv i döden på korset. Och det lär oss också hur vi ska leva på ett sätt som Gud vill. Och det är genom att älska våra medmänniskor och tjäna dem som han vill att vi ska leva. Det betyder att vi gör det som är mest i glädje för vår familj, för våra vänner, för våra syskon, för våra kamrater. På det sättet välsignar Gud dig, fast det inte alltid är så att du känner det genast. Men följer du Jesus, då ska du vinna ditt liv, det eviga livet hos honom. Det får du lita på, för han har gett sitt liv för att du ska vara hans, här i tiden och i himlen. Och jag vill till sist citera från Luthers förklaring till andra trosartikeln. Det är någonting väldigt bra och som är mycket bra att vi alla lär oss, utan till och påminner oss varje dag. Han förklarar så här vad Jesus har gjort. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sin oskyldiga pina och död. Han har gjort allt detta för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant. Amen.